When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Idag så blev det bekräftat att tränaren Jörgen Lennartsson får sparken från IFK Göteborg. Under ett extra insatt möte tog klubbens styrelse beslutet. Blåvitt med höga ambitioner har haft en svag säsong hittills och ligger 11 i allsvenskan. Och det var helgens 2-4 förlust mot Örebro som blev droppen för styrelsen. Den assisterande tränaren Alf Westerberg tar över posten tills vidare.
Tränarbyten, ordförandeskiften, läktarstök, trasslig ekonomi och omsättning på nyckelpositioner som sportchef och klubbdirektör. Det har varit rätt många svarta rubriker kring IFK Göteborg de senaste åren och sportsligt är känslan att klubben rör sig allt längre från den allsvenska toppen. I all turbulens har dock storsponsor Prioritet Finans en kvar. Även om företagets vd Nils Wiberg ofta vädrat sitt missnöje med klubbens utveckling. Numera är Prioritet Finans även sponsor till Djurgården. Och i den här podden berättar Wiberg själv om varför hans företag pumpar in miljoner i svensk fotboll när så många andra företag tvekar.
Jag förstår det inte. Jag har ingen förklaring. Jag tycker att gå in och sponsra och med de här tre olika kriterierna jag har beskrivit, hur man kan vara med och integrera människor och fostra ungdomar. Jag tycker att varje storbolag borde göra det, faktiskt. Jag förstår det inte.
Och Wiberg hyllar den svenska 51%-regeln, men är ändå mycket kritisk till hur föreningsdemokratin fungerar i praktiken, och då framförallt i Blåvitt.
Jag tycker inte det är någon demokrati på årsmötena. Jag tycker att de här som styrelser, de som sitter här, valberedning, bestämmer allting. Det är förutbestämt vad som händer och sker. Jag tycker jag saknar demokratin. Därför går jag inte som är på test på årsmötena.
Och vi diskuterar naturligtvis Blåvitts nuvarande situation. Och även om Nisse Wiberg förespråkar att klubben skyndar långsamt, kan man skönja en viss otålighet.
Om jag ska försöka säga något lite kritiskt då. Vad är det för ambitionsnivå? Sexa. Alldeles för låg ambitionsnivå. Göteborg som stad behöver ett storlag. Punkt slut.
Podden är naturligtvis mer än det här, och vi pratar om försäljningen av Kamratgården, de höga agentarvoderna i samband med försäljningen av Gustav Engvall, hur han blev blåst i samband med Tyresö FFs affärer, SVTs granskning av Prioritet Finansaffärer och varför Nisse Wiberg idag uppmuntrar målvaktstalangen Pontus Dahlberg att lämna IFK Göteborg och säger sig förstå varför Tobias Sana gjorde det. Men som vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Ålder?
Usch, 7070.
Bor?
Sävedalen.
Familj?
Ja, jag har en... Jag gillar inte ordet sambo, men vi är inte gifta, men vi har varit ihop i 40 år. Och så har en son och så några barnbarn.
Utbildning?
Ja, du... 120 poäng på Göteborgs universitet i ekonomi, men ingen officiell examen.
Lön?
Jag är pensionär, som du har fått säga två gånger nu, vilket innebär att det är väl pensionen och någon liten lite mindre här. Så det är pension jag lever på.
Vad kör du för bil?
BMW.
Vad har du för hobby?
Ja, det är ju sport, idrott och företaget.
Vilka språk talar du?
Jag vill ge den lite. När jag gick i skolan då lärde man sig tyska, franska och engelska. Så jag förstår ju lite tyska ganska bra, franska lite grann och pratar engelska. Men jag pratar ju faktiskt inte de här två språken, tyska och franska längre, nej.
Vem är enligt dig världens genom tiderna bästa fotbollsspelare?
Alltså, en bra fråga. För jag har faktiskt funderat på den. Jag skulle kunna säga Pelé, jag skulle kunna säga Maradona, jag skulle kunna säga Cruyff, jag skulle kunna säga Beckenbauer, jag skulle kunna säga, om vi går till idag då, så skulle jag kunna säga Messi. Men jag tycker om att säga någon liten annorlunda grej. Jag tycker Ronaldo är fantastisk. Så jag vill gärna säga Ronaldo.
Och Cristiano Ronaldo då?
Ja, vår nuvarande han, portugisen. Ja.
Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är det och varför?
Mitt favoritlag är blåvitt. Och varför? Det beror på att när jag var 6 år då började jag bli intresserad av fotboll. Så var blåvitt det enda laget i allsvenskan. Min far var ysare och min svärfar gaisare. Så favoritlaget i fotboll är blåvitt.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Jag är en sån här människa. Jag är inte så där jättefanatisk. Och jag är mycket nationell. Jag tycker det är roligt när det går bra för landslaget. Och 94 var helt enormt när vi fick brons. Sen har jag det om det går på klubbnivå. Och där är ju... Har man ju haft turen att hålla på IFK Göteborg då. Men de här två matcherna mot Barcelona på Ullevi. Fullsatt Ullevi. 3-0 till Blåvitt 1986. Torbjörn Nilssons mer eller mindre avskedsmatch. Det var en enorm upplevelse. Inte bara fotbollen. Även hela stan gunga. 50 000 på läktaren på Nya Ullevi. Och sen råkade jag också vara med på returen nere i Barcelona. Och det var också väldigt speciellt. Så det är nog upplevelserna.
Vilken är din största fotbollsmerit som spelare själv?
Jag har ingen alls.
Vilken fotbollsledare beundrar du?
Ja, då vill jag säga, för att jag träffade faktiskt, jag säger Gunnar Larsson direkt. Och jag träffade Gunnar när jag gick in och blev in här i, började sponsra IFK Göteborg. Och då sa jag till Gunnar, så här, du är väldigt stor Gunnar. Du har varit ledare när Blåvitt vunnit UEFA-cupen 2 gånger. Och du har också varit ledare när Blåvitt under 5-10 år var bland de 3-4 bästa lagen i Europa. Så jag vill säga Gunnar Larsson.
Finns det någon matchsekvens kring Blåvitt som du gärna plockar upp för att bli på gott humör? Kolla på YouTube och liknande.
Ja, jag spelar ju in matchen, den här 3-0-matchen på Ullevi. När, jag glömmer aldrig när Torbjörn Nilsson gjorde 2-0. Och han som refererar matchen. Och den killen ska bli kock. Starka minne. Det är nog det största.
Vad var du bäst på i skolan?
Det var matte. Matematik.
Vad gör dig rädd?
Egentligen ingenting. Jag kan inte peka på någonting som är, nej.
När var du lycklig senast?
En bra fråga. Vad är lycka nu? Nej, vi får inte bli för filosofiska här. Jag är ju lycklig varje dag. Det är jag ju.
Vilken var din tuffaste kris?
Olof, här vill jag svara så här, att jag har haft så många kriser och jag har haft så många positiva erfarenheter, så jag kan inte säga att någon var värre än andra egentligen.
Vilken är din dyraste pryl?
Vet du vad? En fotboll från 1962. Det är min dyraste pryl.
Som du köpte på auktion?
Nej, jag fick den.
Vad står det på din gravsten?
Ska vi prata om det? Jag sa just där att detta var mitt sista kontor, Olof. Jag tycker inte du är snäll när du säger det. Nej, jag har ingenting att säga annat än... Ja, då ska jag säga något annorlunda då. Pyttipanna.
Nu sporten och fotbollsnyheter, Axel.
Stämmer det, Henrik? I sommar så såldes Gustav Engvall från IFK Göteborg till Bristol City för 22 miljoner kronor nu. kan fotbollskanalen avslöja att Göteborg bara fick bolla 15 av dessa. Enligt uppgifter ska bortfallet till stor del bero på stora utbetalningar till agenter. IFKs sportchef Mats Gren menar att summan inte stämmer och vill inte heller kommentera om pengar har gått till agenter. Men om det här läser ni på fotbollskanalen.se.
Stora agentarvoden är inte sällan ett tecken på att säljande klubb har kniven på strupen. IFK Göteborg har kämpat ekonomisk motvind i många år och i slutet av 2015 blev man tvungen att sälja träningsanläggningen Kamratgården för att bättra på kassan. I takt med att de ekonomiska musklerna förtvinat har även den sportsliga slagstyrkan minskat. Hur kommer det sig att IFK Göteborg, som dominerade svensk fotboll på 80- och 90-talet, nu hänger på repet? Nils Wiberg tror att problemet funnits i styrelserummet snarare än på fotbollsplanen. Snart allsvensk säsong och du är ju engagerad i Blåvitt. Det kommer ju man inte ifrån. Hur känns det för dig när det liksom går in inför allsvenskan 2018 med tanke på hur det har varit de senaste åren?
Ja, nu pratar du ju om Blåvitt. Du får inte glömma Djurgården.
Nej, fast nu hänger vi i... Nu är vi i Göteborg, vi stannar alltså, vid Blåvitt. Djurgården kommer senare.
Kommer det senare intervjun, eller?
Ja, senare intervjun.
Ja, ja. Ja, du, då ska jag säga som så följande. Att våra tre stora städer, Stockholm, Göteborg och Malmö, behöver ett storlag. Och jag är väldigt sorgsen ledsen för att vi inte har det i Göteborg. Och om nu inte Blåvitt klarar av det så hade det kanske inte varit så illa om vi hade haft ett bra ÖIS eller ett bra GAIS.
Häcken,
vi skojar ju lite grann när vi gör det. Men där har du återigen, här ska vi bygga ett storlag i Göteborg. Och då har Häcken Arena som tar 5000 åskådare. Är det ett storlag?
Nej. Nej. Och de är på Hisingen dessutom.
Ja, det bryr de inte om än.
Om vi då tar Blåvitt, vad känner du kring liksom det som har varit de senaste åren? Jag menar, det är ingen som går ifrån vad du brinner för Blåvitt egentligen.
Nej, Blåvitt har inte vunnit guld sen förra gången var det 2007, var det inte så? Och det är 10 år nu. Innan dess var det väl också 10 år. Jag vet inte hur det var, du kan det bättre än jag, Olof, exakt, va? Men det är för långt mellan varven och vår stad behöver att Blåvitt blir mästare. Det är bra för alla som jobbar, alla som bor i den här staden, så det är fel att Blåvitt inte har vunnit SM-guld på 10 år.
Vad är fel?
Då ska jag säga så här, vad som är fel, det är väl det att... Om jag säger så här då, till exempel, vi är också ett investmentbolag. Vi investerar i små och medelstora företag, börsföretag, små. Och då kan man ha en väldigt bra produkt, ungefär som Blåvitt, kanske bra spelare, fina spelare. Men det jag ser på väldigt mycket när jag investerar, så ser jag på vad är det för människor som driver bolaget. Hur bra är de? Och jag tror att man kan inte bara ha A-laget på plan och kanske inte haft riktigt så bra styrelse de senare åren, tycker inte jag. Och hur kan jag säga så? Jag tycker inte det är ett sunt tecken att de här 8 åren jag har varit med i IFK Göteborg så har haft 5 ordföranden. Det är någonting som inte stämmer då. Det är min grej. Men nu får vi vara positiva. Nu har jag fått in en ordförande som heter Mats Engström. En mycket, mycket bra människa. Kompetent och duktig.
Ja, det är en kille du känner, bankbranschen, ja, som... Ja. Vad är din bild? Varför ska han få ordning på IFK Göteborg?
Jo, han har visioner, det är ordning och reda och han kan säga ifrån.
Om man ser till styrelsen så, hur många gånger har du själv fått frågan om att sitta i styrelsen?
Jag har, eftersom jag är en ärlig uppriktig människa, ska man inte säga så här, inte en enda gång.
Hur mycket överraskad är det?
Vänta, jag får svara. En gång på ett årsmöte ville de ha med mig. En gång. Men jag var oförberedd, jag tackade inte ja då. Det var ett årsmöte de ville ha med mig då. Men av valberedningen har jag inte fått en enda fråga en enda gång. Och det tycker jag är märkligt. Lite märkligt.
Ja, det är för mig någon som har pumpat in pengar, företagare, framgångsrik. Varför har de inte vänt sig till dig?
De tycker väl inte jag är bra tillräckligt.
Hur tar du det?
Nej, man får tåla kritik. Är jag inte tillräckligt bra för att platsa i Blåvitts styrelse så är jag inte det. Det är ju valberedningen som avgör detta. Det är inte jag.
Har du talat med valberedningen?
Jo, jag har pratat med valberedning i olika situationer, olika gånger, om olika saker. Men jag har aldrig pratat om att jag själv vill vara kandidat till en styrelsepost. För det tycker jag, det får de komma till mig med om de vill.
Om du hade fått frågan, vill du sitta i styrelse för IFK Göteborg, hur hade du reagerat då?
För några år sedan hade jag nog tyckt det varit väldigt trevligt, för att säga. Idag vet jag inte, som jag sa till dig Olof, fråga hur gammal jag var, jag har byggt om mitt fina kontor här nu, det är fint. Sista kontoret kanske, jag har mängder att göra med olika andra verksamheter, så jag samtidigt väldigt ansvar att sitta i en styrelse. Du måste vara ordning och reda, det måste skötas på riktigt sätt. Man måste vara närvarande på en styrelse, det kanske är 4 styrelsemöten i månaden. Man måste... Jag vill inte hoppa in i någonting där och sitta av, bara sitta på min CV att ja, nu sitter du i styrelsen i Göteborg, jag vill ju göra någonting också, va. Och jag vet inte om jag har kraften och orken längre, jag vet inte det.
Du har ju även varit lite kritisk mot valberedningen, ja, och styrelsen, så hur känner du inför den styrelse förutom då Mats Engström som man har valt nu, ja, och ska leda i Göteborg framåt?
Jag tycker att styrelsen ser bättre ut nu än på många, många år. Så jag har faktiskt förhoppningar på den här styrelsen. Det kom in ett par nya här också. Så det, jag hoppas det kan bli riktigt bra.
Du har ju ändå figurerat i idrotten ett antal år och, ja, liksom företag. Vad krävs det av en styrelse för att en klubb ska bli, eller en förening ska bli framgångsrik?
Jag tror att styrelsen måste sätta klara och tydliga riktlinjer. Måste vara väldigt mycket engagerad i verksamheten. Verkligen veta vad som händer inom föreningen. För att därifrån ge klara och tydliga riktlinjer. Sen kanske inte styrelsen ska vara för stor heller. Jag vet inte hur många det är i Blåvitts styrelse idag. Men kanske inte för stor heller.
Om man ser till, jag menar, du har varit Blåvitts supporter sedan, ja, lång tid tillbaka. Ja. Jag menar, de hade en lång framgångsrik period, ja, under Gunnar Larsson. Ja. Och sen efter Gunnar Larsson går 2001 så har det ju varit, jag menar, 16 år, 17 år, ja, med ett SM-guld, 3 cuptitlar, ja, och inte så mycket. Varför har det varit sån omsättning på den här positionen?
Ja. Vad ska jag svara på det? Vi har ju faktiskt alltså en väldigt viktig funktion inom svensk idrott. Jag tycker man kan ta upp det är att man har att en valberedning måste ha kontakter, måste gå igenom, analysera människor, hitta rätt folk, kombinera ihop en fin och stark styrelse.
Gunnar Larsson satt ju länge som ordförande, ja, i valberedning.
Ja, vänta då, ja, jag menar, men måste ha den förmågan att få ihop denna styrelsen, och utifrån det då så kan man så att säga bygga klubben. För jag tycker klubben går uppifrån från valberedningen som måste klara av att hitta människor i en styrelse som fungerar väldigt bra, en styrelse ihop, och sen ska styrelsen sätta ut riktlinjerna. Så det kommer uppifrån det här, det är ungefär. Ja, Gunnar Larsson, ja.
Ja, han satt ju där och...
Ja. Ja, det jag har inga svar på det. Jag vet bara att han var, så länge han var ordförande i Göteborg, så var han för mig den främste ledaren vi har haft i Sverige och kanske i Europa.
Om man tittar på en man som har fått mycket kritik, ja, du är en av få som har försvarat honom, upplever, ja, jag, sportchefen Mats Green. Vad är din bild?
Mats Green, han är en väldigt hängiven sportchef. Han vill IFK Göteborg allt väl. Och han kämpar, och han under små ekonomiska resurser så gör han, jag tycker han gör ett bra jobb.
Trots att man liksom har, jag menar, tappat många spelare utan att få in större ersättning, om vi räknar bort Pontus Dahlberg nu. Mm. Men innan dess har det varit många spelare som har försvunnit. Jag menar, du har Sören Räck som dyker upp i Malmö tröjan.
Mm. Nej, men det är ungefär som jag. Går inte in här och klagar på en medarbetare. Jag tycker detta är en styrelsesak. Det är styrelsen som ansvar, som anställer Mats Green. Och de ska se till i så fall, om de inte tycker det är någonting är bra, så ska de se till att styra honom i så fall. Jag kan inte gå in på, jag kan, vill inte gå in här till exempel och kritisera Mats Green eller säga någonting, utan det jag träffar honom och det jag de relationer jag har med honom, så tycker jag han är bra i relationen med mig och det han har gjort lite grann. Det andra, man hör ju massa, Olof, man hör ju massa rykten om allting. Om det är en affär eller efter andra. Jag vet ju inte vad som är sant och vad som är falskt. Du vet kanske mycket mer. Men jag tycker återigen, jag är mycket den människan. Observera nu, jag säger det en gång. Att jag tycker att det är valberedningen som tar ut en styrelse som fungerar. Och utifrån styrelsen så styr man klubben.
Vilken sida står du på i det inbördeskrig som var på Kamratgården förra sommaren? Jörgen Lennartsson, Frank Andersson kontra Mats Gren och det. Jag menar, det känner du ju till att det var hårda tag. Det säger jag på ditt leende också.
Nej, det är det som är så intressant. Det kände jag nämligen inte till. Utan att det var, att det trodde jag faktiskt inte. För att jag var ju den människan. Jag fick ju ganska tidigt reda på att Jörgen Lennartsson skulle bli tränare. Och jag jublade. Och Mats Gren jublade. Om sen det har hänt någonting, vad som hänt, har jag ingen uppfattning om. Och jag vet ingenting om det faktiskt. Jag har hört precis som du säger här, Olof. Men jag kan inte svara mer på det. Och jag tog heller ingen ställning.
Vad säger du om nya tränaren då? Poya Asbaghi, som ju är ett spännande namn. Rätt kort karriär. Hyfsat framgångsrik. Men när han räddade Gävle och innan det är Dalkurd.
Jag tycker han är jättespännande. Jag har inte sett så många blåvita matcher i år. Jag såg nu blåvitt mot Malmö. Och då tycker jag att... Ja, då konstaterar för övrigt. Nu får inte Malmö bli ledsna. Jag tror inte de vinner SM-guld för övrigt.
För att?
Nej, jag tror att AIK eller Djurgården tar det i år. Det var en annan grej. Nej, de saknar någonting framåt. Och det var likadant med IFK Göteborg. De spelade trevligt, bra kontroll. Slog inte bort så mycket bollar. Sprang bra. Så jag säger, de som springer mest, det går oftast bäst för dem. De sprang rätt. Men... Nu får Tobias komma igång med skyttet där uppe.
Tobias Hussein.
Ja, Tobias Hussein. Eller också, det är för tunt fram i blåvitt.
Du får väl lasta upp några miljoner extra så de får värva då.
Alltså, tycker du det? Ja. Ja, det kan vi göra ihop, Olof.
Nej, jag är inte inblandad. Nej,
nu får du en godis här om du har.
Ja, nej. Jag tar godis efter podden. Om man ser då till Poya Asbaghi. Du var ju lite besviken när de inte fick loss Andreas Brännström från Dalkurd i tidningen.
Var det?
Mm. Du kommer inte ihåg alla rubriker.
Nej, jag kommer inte ihåg alla. Men jag vet ju att det var att han var en ung, spännande tränare. Och det är det jag tyckte som så när vi skulle ha en ny tränare. Vi skulle ha en tränare, ung, ganska oprövad, som vill utveckla sig. Och det såg jag att han var. Men jag tänkte, nu får vi ingen tränare. Men fick vi vår nuvarande, och det var vi glada för.
Om man ser till, det har ju varit rätt mycket negativa rubriker. Om vi tar till exempel Gustav Engvall, den konflikten som finns mellan honom och Blåvitt. Hur ser du på att man hanterar det?
Får du inte glömma en sak. Gustav Engvall betyder enormt mycket för mig.
Ja.
Ja. Han var ju, jag träffade han en del och när, på flyg och annat, och när han var i U21-laget och så vidare, han betydde, och jag tycker han, de perioder han har varit i IFK Göteborg, framförallt när han spelade ihop med Lasse Wiberg, han var otroligt bra. Och det är klart att jag blev ledsen. Du menar, när det käraste jag har i IFK Göteborg och han gruffar lite, det är väldigt tråkigt.
För att, jag menar, egentligen är det ju, han hade rätt till en del av övergångssumman, och bara för att Blåvitt har kommit överens om att ge en stor del av övergångssumman till agenter, så borde han ju få sina pengar. Han kanske skulle sälja den fakturan till dig. Du är ju duktig på att driva in pengar.
Jag kan inte det. Jag kan inte uppgörelse. Men jag tycker ju att det är... Jag tycker man, när man gör affärer, så talar man om klart och tydligt vad som gäller. Det ska inte börja bli någon konflikt om, framförallt inte om de här grejerna du beskriver. Det är inte så bra skött.
Här om året så var det ju väldigt stora liksom pengar som gick iväg till agenter. Ja. 13 miljoner. Mm. Hur ser du på det?
Ja, du som har säkert läst på mig då. Jag var ju väldigt kritisk till agenterna för 6-7 år sedan. Du kanske kommer tillbaka till det, jag vet inte. Men jag har väl delvis ändrat uppfattning. Jag anser väl kanske att de behövs nu. Och ska hjälpa våra ungdomar ut i... Vi kommer kanske också tillbaka till det, hjälpa dem ut i Europa, spela i större ligor, och det kanske är Sveriges framtid, tjäna lite pengar, och om de gör det så är det bra. Men så finns det agenter som kanske inte är lika exakta och duktiga kanske. Jag vet inte riktigt hur alla jobbar faktiskt. Och vilka som är bra och vilka som inte är bra, det har jag ingen koll på. Men det finns sådana som inte är bra också givetvis.
Men tycker du att det är rätt att Blåvitt liksom i ett pressat läge säger att okej, får vi 15 miljoner ni behåller större delen av det som är över det. Är det rätt sätt att göra affärer?
Nej, nej. Vad som är rätt och fel, det snackar ju så mycket om tidningar hur det har gått till.
Det snackas inte. Här är det ju liksom alltså, det är ju bekräftat alltså, att de fick.
Ja, men Olof, du vet mer än jag. Du är mycket mer påläst än jag om detta. Alltså, är det bekräftat?
Ja, men det är ju bekräftat. Det har ju IFK Göteborg bekräftat sin årsredovis. Du som är duktig på matte och har jobbat på bank har säkert läst Blåvitts årsredovis.
Nej, jag gjorde faktiskt inte det.
Nej, okej, men det är ju bekräftat då. Att 13 miljoner har gått till agenter. Så att agenter var orden.
Nej, det tycker inte jag är rätt i så fall.
Om man ser till att de gick back 12,5 miljon förra året. Trots att man försöker bromsa på alla håll och kanter. Du som kan pengar och så. Hur ser du på det?
Nej, jag har svårt att förstå det. Jag har svårt att förstå det. Men nu blir det väldigt bra 2018. Det inser du va?
Med Pontus Dahlberg?
Ja. Och så kanske vidareförsäljningar. Nu blir det ett jättefint plus. Vi vet ju inte vad som hände, vilka kostnader man tog förra året och så vidare. Jag har ju ingen insyn i vad man har kostnat för 2017 kontra 2018 eller tidigare. Men det förvånade mig.
Om du ser på fotbollen i stort så är det ju så att man har ju rätt svårt att få insyn. Alltså fotbollen är ju stängd från FIFA, Svenska fotbollförbundet ner till IFK Göteborg. Hur ser du på det? För det blir ju svårt för dig som medlem att ifrågasätta om du inte vet vad de gör. De säljer ju till och med kamratgården utan att du som medlem har en aning.
Men innan jag svarar på den frågan så måste du nästan ställa följande frågan. Varför investerar jag i klubben?
Det kommer vi till sen.
Det gör det, ja. Men det hänger ihop, förstår du?
Ja, okej. Okay. Då börjar vi med den. Varför satsar du? Men du investerar ju inte utan du är sponsor.
Ja, vänta då. Jag sponsrar klubben av olika anledningar. Och jag vill inte säga vilket som betyder mest. Men en anledning är ju att givetvis att det är ett sätt att marknadsföra företagsnamnet. Och sen är jag väldigt mycket för det här med integration och uppfostran av ungdomar. Alltså jag, när jag var barn, du vet ju själv, då fanns det, man hade kärnfamiljerna. Man fick lära sig, man gick till skolan, man fick lära sig, man kanske gick i söndagsskolan, man åkte till militära, man gjorde det ena, det gjorde det andra. Idag är allt detta borta, mycket av det i alla fall. Men där kan ju idrotten fylla en jätteplats, man som uppfostrande av ungdomar och lära ungdomar att tycka om varandra istället för att ut och slåss. Och det är en väldigt stor grej varför vi är med i idrotten. Vi vill vara med och bidra. Se nu vad Djurgården gör i Stockholm och se vad Blåvitt gör här och se på vår arena. Och så nummer tre är ju då också givetvis hjärtat. Det är de här tre grejerna.
Så då köper du att de inte berättar?
Nej, vänta då. Nej, då kommer jag till det. Ser jag det som en ren investering så vill jag givetvis insyn. Ser jag det med integrationen? Ja, skulle jag gärna vilja veta exakt vad pengarna händer. Om jag lägger in pengar där så vill jag gärna veta vad som händer med dem. Om man ser till hjärtat så behöver jag inte ha någon insyn.
Du litar på dem?
Ja, men då blir det så. Så det är ett tudelat svar, men det beror på hur ser vi som... Jag lyssnade och hörde vad han sa, Andersson. Han pratar bara om att det är hjärtat, det är ideellt, men... Och det finns ingen framtid för sponsring kanske. Jag vet inte vad han sa någonting. Men,
vilken Andersson var det?
Nej, jag hörde när du pratade med han.
Rune Andersson menar du? Rune Andersson.
Han var ju bara ideell hela tiden. Ja. Men jag tror inte det är riktigt rätt att vara det. Jag tror inte det är bra heller. För jag tror faktiskt, om man är offensiv inom idrotten, inom integration, så marknadsför man sitt varumärke. Det ska man inte skämmas för. Jag vill inte skämmas för det att jag vill sitta här och säga att jag bara är ideell, för det är jag inte. För det, då är jag orättvis mot alla som sponsrar. Nej, jag ser ett värde i det här också, pengarvärde. Plus att givetvis hjärtat spelar in. Det får jag aldrig glömma.
Hur kände du när de hade sålt Kamratgården utan att berätta för er medlemmar?
Fruktansvärt. Fruktansvärt. Jag trodde inte det var sant. Jag trodde inte man kunde göra så. Svensk. Varför fick jag ingen fråga?
Nej, men de ringer ju inte ens där från valberedningen. Och en annan... Ja, för ett par år sedan så skrev jag ju en bok om, och där det handlade lite om IFK Göteborg och Sebastian Eriksson och Åsebro och så. Och hur reagerade du när liksom du förstod att IFK Göteborg hade lurat en Division 5-klubb på 1 miljon kronor?
Ja, för det första, Olof, jag är ledsen, men jag satt mig inte in i det så mycket. Jag är ledsen, Olof, jag gjorde inte det.
Nej, det är helt
jag hoppas verkligen inte att de lurade dem. Men vad jag förstår, för jag fick hört efter att det har väl löst sig, va?
Ja, de fick ju alla pengar.
Ja, de har väl löst sig.
Efter 5 år.
Men rent generellt så ska man inte luras. När jag pratar med dig om uppfostran, det är väl det bland annat vi ska lära våra barn. I idrottsföreningen, man lurar inte varandra. Det är ju en grej, man luras inte. Och då ska ju verkligen inte, om det, ingen klubb ska lura någon annan. Det är bara så. Utan här, ordning och reda.
2015 så var det rätt stökigt innan du förlängde ditt. Eller det är ju inte bara du, det är ju ditt företag. Ja. Och nu är ju kontraktet på under löper ut. Ja. Du är viktigaste sponsorn för IFK Göteborg. Vad händer?
Ja, för det första får vi börja med, vill de ha kvar, men det vet ju inte Olof, eller?
Nej, det vet jag inte. Vill de bli av med?
Nej, jag skojar ju. Får det vara lite skämtsamt också, ska inte bara vara så allvarlig på den här intervjun. Nej, jag skojar. Det är klart att vi kommer att förhandla om detta. Vi vet ju ingenting om belopp, vi vet ju ingenting. Det blir en förhandling, lika väl som vi gjorde 2015, förhandlar vi ju då.
Ja, och där ville du ha in mer prestation i det. Fick du det?
Ja,
för nu har man ju inte presterat.
Nej, därför har det inte kanske blivit så mycket pengar som jag hade hoppats det skulle bli till IFK Göteborg.
Men var kopplar du helt bort hjärtat då?
Ja, jag nämnde ju att du hade ju tre.
Ja, jag vet det tror jag alla lyssnar också kan hålla.
Men väldigt mycket av hjärtat var väl kvar i och med att jag la väldigt stor pengar då i IFK Göteborg.
Men hur mycket pengar handlar då?
De officiella pengarna är hemligt.
Varför är det? Nu är du likadan som resten av fotbollsvärlden.
Jag vill inte göra det, utan vad du ska fokusera på, Olof, det är en annan grej jag har gjort för IFK Göteborg. Vet du vad det är?
Serneke
Arena. Nej, vi byggde... den heter Prioritet Serneke Arena. För nu. Den arenan hade aldrig kommit till om inte Prioritet hade ställt upp med 100 miljoner.
Nej. Prioritet Serneke Arena. Jag kunde bara den till Serneke Arena.
Ja, men det är ju det här
handlar om. Du måste upp med mer pengar.
Jo, men det är ju det handlar om, att Ola är ju fin på marknadsföring. Ola Serneke är ju fin på marknadsföring, men det heter faktiskt Prioritet Serneke Arena. Och han har byggt den jättefint. Det är både fotboll, det är handboll, det är skidåkning. Han är jätteduktig. Men vi får inte glömma det, arenan hade inte blivit till om inte vi har lagt upp de här pengarna, insatsen. Och då fick Blåvitt flytta in med akademi, skola och allt vad det innebär. Och nu tränar jag laget där hela de har de bästa förutsättningarna i Göteborg och alla lag i Allsvenskan att träna inomhus hela vintern på en full plan.
Och där har ni betalt 100 miljoner. Men det finns väl ett... Ni äger väl delar av arenan?
Vi äger 50%.
Precis. Så det är ju inte så att ni har skänkt 100 miljoner.
Verkligen
Rune
inte.
Andersson har ju langat in över 100 miljoner.
Han säger ju det hela tiden. Han skänker ju bara Rune. Men.
Men varför kan du inte berätta hur mycket ni spår? Det är för mig... Det förvånar. Vad är det som är så konstigt?
Nej, det är ett löfte mellan blodet med att vi pratar inte pengar på det sättet. Just... Nej, det är det som gäller just nu.
Varför det?
Ja, det vet inte jag. Men det är,
men det är ju på deras... Ja, nej, de brukar ju vilja köra sina affärer.
Ja, men vi får väl se det. De nya förhandlingarna kanske blir lite mer officiellt. Vi får se vad som händer. Men just nu, och jag kan inte svika ett löftet i Göteborg.
Mats Gren säger, sjätte plats är i siktet. Är det något som glädjer storsponsorn?
Om jag ska försöka säga något lite kritiskt då. Motiv kunde bra, tänkte jag. Jag ska inte... Jag är vänlig och snäll, det är jag jämt i och för sig, men lite kritiskt. Vad är det för ambitionsnivå? Sexa för Sveriges genom tiderna kanske förnämsta fotbollsklubb. En fotbollsklubb som dominerade i Europa i 10 år under Gunnar Larssons ledning. Nu ska vi bli sexa i Allsvenskan. Det är det jag är, om jag ska vara lite negativ och kritisk i Göteborg. Alldeles för låg ambitionsnivå. Göteborg som stad behöver ett storlag. Punkt slut.
De behöver en storsponsor som dyngar in med pengar.
om det är det det handlar om. Eller också en jäkligt fin akademi, en jäkligt fin lokal, fin fastighet som är byggt, med en möjlighet att en akademi utveckla spelare, få in miljoner till klubben. Det är inte alltid sponsorn kanske som ska lägga in pengarna, man kan göra andra insatser.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Vi behöver pengar. Vi behöver mycket pengar för att kunna utveckla vår verksamhet så att vi kan nå ut i Europa. Och då kommer vi osökt in på att vi ska presentera Tyresö Fotbolls nya stjärnsponsor. Jag vill hälsa Nils Wiberg, Prioritet Finans, välkommen fram. Varsågod.
Tack. Tack, tack. Roligt att vara här idag. Vi har tecknat ett samarbete med Tyresö Fotboll 2013 och 2014. Ett sponsoravtal. Ett modernt sponsoravtal. Det föregående talare beskrev här, det visar ju vad Tyresö Fotboll står för. Och här vill vi vara med.
Hösten 2013 presenterades Prioritet Finans som Tyresö FFs nya huvudsponsor. Klubben storsatsade mot Europatoppen och damernas Champions League. Men inte mer än ett år senare var klubben försatt i konkurs. Den minan till trots har Prioritet Finans fortsatt att satsa pengar på att förknippas med svensk elitidrott, där man sedan 2014 även samarbetar med Djurgården. Och Nisse Wiberg är svårt att förstå varför svenska storföretag är tveksamma att sponsra klubbar i Allsvenskan. Du är ju då också, du har ju förlängt med Djurgården. Avtalet, ett fantastiskt avtal har jag förstått, större än Blåvitt avtalet.
Återigen så kan jag inte ha kommentar om det.
Men det är större än
jag förstått. Men vet du vad vi gör som är så stort? Vi satsar på vår stad. Kom igen Olof, du som gillar ungdomar, vet vad vår stad ska göra? Djurgården, fotboll, Djurgården, hockey. Hur de åker ut och tar hand om ungdomarna i skolorna, hur de lyfter dem, hur de talar om hur viktigt det är att de motionerar och rör sig, hur man umgås, man ska inte slåss, man ska inte vara dumma mot varandra. Detta gör två jättefina idrottsklubbar ideellt, tycker jag faktiskt.
Ja, det är fantastiskt. Men hur är det att gå in liksom ändå en rival på något sätt till IFK Göteborg? Hur ser du på att sponsra dem med väldigt mycket pengar?
Jag kan väl säga, de vill dela upp på de tre här nu igen då. Marknads, börjar nu uppifrån. Marknad, tacka tusen att det ger, vårt varumärke kommer ut. Integration, det är de Sverige bäst på. Hjärta, finns det då?
Nej, det vet kan ju vara
det. Vet om en sak? Jag blev intresserad av fotboll när jag var liten då. Jag var också intresserad av hockey. Och då hade Djurgården en kille som heter Sven Tumba. Och sen ser ni mig spela han fotboll också. Så Djurgården har en liten del av mitt hjärta också. Så det var alla tre ingredienserna.
Vem håller du på när Djurgården möter IFK Göteborg?
Nu ska jag svara så här till dig. Normalfallet håller jag på IFK Göteborg. Men skulle Djurgården ha chans att vinna guld eller gå väldigt bra för dem och Blåvitt ligger längre ner, så håller jag på Djurgården den här matchen. Eller tvärtom. Ja, det är... För jag, jag är inte... Och sen är jag väldigt mycket för Göteborgs fotboll. Jag gillar ju så guys också. Jag är inte sån där... Jag är ingen sån där...
Men du är sponsor, inte så guys?
Nej.
Varför inte?
Jag har för lite pengar.
Nej, det har du inte.
Olof, du får vara med här.
Nej, men du har inte för lite pengar.
Nej, men det är frågan. Nej, men det finns något som... Man vet, man gör en budget. Man avsätter vissa delar till det, vissa delar till det och vissa delar till det. Och det har blivit så. Vi håller också på med handboll, vet du kanske.
Ja, Hedbergslid.
Och Hammarby redan en gång, vet du va?
Mm, Hammarby. Ja. Men om vi håller oss till fotbollen. Inga Göteborgsklubbar är aktuella. Skulle det vara aktuellt att gå in i Malmö, AIK?
Vänta nu, ska vi se. Malmö. Nej, jag kan inte gå in i Malmö av den enkla anledningen att vårt dotterbolag har den regionen. I så fall får Eurofinans göra det.
Och de kan gå in i? Ja, eller de kanske är in i?
Nej, jag tror inte det. Nej, de inte. Men det är ett avgörande som de gör. Vad det gäller AIK så är ju Svea på ryggen, så det är omöjligt.
Svea Inkasso?
Ja, ekonomi heter de.
Ja, okej. Okay. Vad gör Djurgården rätt i dina ögon? För du... Den mediala bilden är att du är lite mer positiv till Djurgården och Bosse Andersson än vad du är till IFK Göteborg.
Styrelsen. Jag inledde säga det. Styrelsen, det är enda skillnaden mellan klubbarna.
Har du fått en fråga om att sitta i Djurgårdens styrelse?
Nej. Ja, där platsar jag inte.
Nej. Men så att det är styrelsen, att de har en bättre
styrelse. De har bättre styrelse. Och där har det här resultatet. Och så har de ju unik i Bosse Andersson också. Han är ju väldigt unik.
Vad är det han har?
Det fanns en kille som hette Anders Bernman i IFK Göteborg för många år sedan. Det känner du ju till som kanske
Djurgården och sen...
Ja, och då är det ju Bosse Andersson är den nya Anders Bernman. Det var ju Anders Bernman som gjorde Blåvitt, du vet väl?
Väldigt absolut, jag kan. Det var då Nilsson sa att när man säger etik till Anders Bernman så tror han att det är en hund.
Ja.
Han gangstrade lite. Ja, kanske, eller
ja, men det får inte säga Bosse.
Nej.
Nej, du får inte dra.
För det är ju det du antyder.
Nej, men du drar inte parallellen. För Bosse är jättefin och helt seriös.
Om du sponsrar då Redbergslid, Djurgården fotboll, Hammar, eller IFK Göteborg fotboll. Hur mycket pengar är det totalt det handlar om? På de tre? Det måste du kunna. Då bryter du ingen blåvitt överenskommelse.
Nej, vi lägger väl... Ja, men du vet, beror på hur du räknar. Du får räkna in då. Du har den
du är duktig på att räkna.
Nej, men du har den sponsringen. Sen sponsrar vi ju Göteborgsgirot och vi...
Ja, men det skiter vi.
Nej, jag kan inte ge dig siffran på de tre klubbarna. Det vill jag inte. Då räknar du lätt baklänges. Jag bryter inga löften, Olof.
Hur viktigt är det att sponsra idrotten?
Helt avgörande. Det är ju det som jag säger, idrotten fostrar. Och om vi ska få ett bra hållbart samhälle framöver, det har Djurgården förstått nu med vår stad, så måste idrotten komma ut i skolorna och vi måste få med dem och börja idrotta mer och komma i gemenskap i klubbarna. Då kan vi få ett fruktbart samhälle framöver. Det är helt avgörande.
Tittar man på Stockholmsklubben de senaste 10 åren så har marknadsintäkterna rört sig väldigt lite uppåt. Och jag träffade Hammarbys vd Henrik Kindlund som pratade om ett imageproblem för allsvenskan. Varför tror du att stora svenska företag tvekar från att gå in i svenska fotbollsklubbar?
Jag förstår det inte. Jag har ingen förklaring. Jag tycker att gå in och sponsra och med de här tre olika kriterierna jag har beskrivit. Hur man kan vara med och integrera människor och fostra ungdomar. Jag tycker att varje storbolag borde göra det. Faktiskt. Jag förstår det inte.
Och om som sponsor, vilken roll tycker du man ska inta i förhållande till en klubb, förening?
Ja, nu har de här tre. Vi börjar med marknadssidan, så integrationen och hjärtat då, om man säger så. Vi hade de tre. Och jag tycker ju ändå då, framtiden tror jag blir så här. Det är integrationen när man går in i stora idrottsrörelser och ser till att barnen och ungdomarna, flickorna och pojkarna kommer samman. Jag tror det är framtidens sponsring. Det är klart vi måste ju ha elitidrott. Men jag tror att bli känd som ett företag som går in och hjälper till i samhället och integrera. Jag tycker det är den bästa marknadsföringen.
Du var ju även involverad, eller jag säger du, det är ju ditt företag. Ja. Tyresö FF.
Ja.
Hur, och där ju pengarna försvann, klubben gick i konkurs. Hur ser du på det efterhand?
Det är väl sanningen. Jag har blivit lurad några gånger med sponsring, vilket är väldigt tråkigt. Och det där var väl ett riktigt rejält fiasko. Men jag kan berätta för Olof, jag satt faktiskt på på en Champions League-final.
En Stadio da Luz i Lissabon.
Ja. Och där såg han, och där på grund av någon anledning så satt jag och träffade alla, jag kommer inte ihåg vilka höjdare det var, där jag satt och såg dem allihop, och det var en stor match, och det kändes lite märkvärdigt, för jag visste ju det att efter den matchen så skulle alla flickorna, eller damerna eller tjejerna, skulle ju gå åt olika håll, olika klubbar. Det var ju sista matchen för dem, och de var ju så nära där. De var ju så nära att vinna när Marta gjorde 3-2, va? Eller gjorde hon 3-3? Eller vad?
Ja. 3-3, det blev 5-3. Ja. De förlorade Tyresö FF, sen föll samman. Men hur ser du ändå på att på något sätt så lyckades det här korthuset hålla så länge? Men i väldigt få ställdes du till svars efteråt.
Det tycker jag är fel. Men här återigen, nu kommer du in på det, Olof. Det här med insyn. Det kanske inte är fel om killar som jag då får lite mer insyn och hade sett det här. Jag visste ingenting.
Hur mycket pengar? Där kan du ju utan att bryta
valet. Vi gick in med 2 miljoner där, 2 eller 3 miljoner. Just det året, ja.
Och sen bara konkade.
Ja.
Och ändå satt, man har en elitlicens i svensk fotboll, och så satt alla svenska höjdare där på finalen och låtsas som det regnade. För elitlicensen hade ju uppenbarligen inte funkat. De hade fram ett konkursbo.
Ja, och sen var det väl ganska bra människor i styrelsen också, var det inte?
Jo. Gammal idrottsminister Ulf Lönnqvist, bra.
Alltså var det, ja, du kan det bättre än jag, men jag menar, nej, det var och det är klart att när sådana människor sitter i styrelsen och man får inte insynen och det händer, det är klart det kommer som en chock. Det var ju väldigt tragiskt, tråkigt. Och flickorna och tjejerna, de var ju alldeles förstörda. Det är en av de mest negativa upplevelser för mig inom idrotten faktiskt. Det här med Tyresö, det är tragiskt. Hela den lilla Tyresö, så alla var ju upp. Det var ju så fint hela den. Ja.
Och så var det en kuliss.
Ja, det är jättetragiskt.
Vilka andra tillfällen har du blivit lurad i idrottssammanhang?
Jag sitter och funderar om jag har blivit lurad.
Nej, jag tycker inte
jag har blivit lurad någon gång. Jag tycker inte det. Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det varit ganska raka grejer. Och jag vet vad jag gett mig in i, men här blev vi förda bakom ljuset just med Tyresö.
Ditt mediala genombrott kan man ju säga var lite SVT:s Uppdrag granskning som granskade er, och då ringde en PR-konsult till mig hela tiden och ville att han erbjöd en intervju med dig för att du ville prata med mig, men jag avstod då.
Sa han så att jag ville prata med dig?
Ja, absolut.
Ja, han la upp det så, men jag har aldrig bett för att prata. Nej. Så. Nej.
Jag tror inte det heller. Nej. Men säger det mer, alltså blev det ju lite, alltså det var ju att ni gjorde affärer med tveksamma figurer och liknande. Säger det mer, fick ni viss upprättelse? Vad lärde du av den?
Nej, jag lärde mig en sak. Ett tv-program påstår grejer. Jag tycker, som en liten parentes innan jag ger svaret, jag tycker Uppdrag granskning gör en bra samhällsinsats, även Kalla fakta heter det, va? Jag tycker har gjort många, många bra grejer. Och de har väl rätt att gå fel någon gång också. Och i vårt fall så gick de fel. De påstår massa grejer. De påstår en del grejer. Men det blev ju ingenting av någonting.
Hur mycket skadade er i förhållande till... Jag menar, jag vet ju att man jagade IFK Göteborg och så. Hur ser ni på sponsorn och så? Hur mycket skadade det er?
Jo, det skadade oss. Men det som jag tycker är så tråkigt är också det att... Om du ser på internet och allting när man går in och tittar. Det är ju 7-8 år sedan nu, eller hur länge är det? Jag vet inte hur länge det är snart, men det är en jäkla massa år sedan och allting hänger kvar. Och det händer ju ingenting. Om du förstår vad jag menar. Det som känns så väldigt tungt. Men det är bortglömt nu.
Vilket fel hade ni gjort?
Vi hade inte gjort något fel. Vi kan gå in. Ja, vi hade inte gjort något fel.
Genomgående på senare år när du har blivit en man som fått lite genomslag, mycket rubriker och så. Hur ser du på det?
Jo, du frågade i början om motgångar och framgångar. Jag har alltid varit en människa som har hållit mig lite grann i bakgrunden, varit tyst, inte offentlig. Det som gjorde att jag blev offentlig var det här programmet, för då bestämde jag för nu ska jag fasen med visa dem vem jag är. Alla. Och hur fel det här programmet var. Det då, efter det programmet blev jag offentlig, inte innan. Du kan läsa om mig, du hittar inte mig innan det programmet.
Nej, och där är, jag vet, med Fotbollskanalen gjorde du en klassisk intervju så här i efterhand om Tobias Sana, ja, där du ju, ja, gick rätt hårt åt både i Göteborg, ja, och Sana när han flyttade, att han, ja, efterhand kan man väl säga att du fick lite rätt i varje, ja, fall, eftersom det inte gick så bra. Hur, var det medvetet eller var det bara att du...
Nej Olof, det är ju så, jag ska ta den, det var roligt att ta upp den affären. Den är, jag är spontan, det var spontan, det var inte medvetet. Ja, när vi gick in i IFK Göteborg första gången så fick jag väldigt nära kontakt med Tobias Sana och Tobias Hussein. Det var väldigt nära och jag tyckte så mycket om Sana. Jag bara väntade på hans genombrott. Jag såg potentialen i honom och sen hade han några fantastiska månader på sin vänsterkant innan han blev proffsen 3-4 stycken. Och då hade jag min uppfattning då att... vänta ett par år, utveckla dig. Gör inte om det misstaget jag en gång gjorde. Jag spelade badminton nämligen och var ganska duktig. Gör inte om det misstaget som jag en gång gjorde, så här, hur bra kunde jag blivit i badminton? Utan hur bra kan du bli som fotbollsspelare? Stanna ett år till, utveckla dig och gå ut och bli någonting. Det var så jag kände då. Han kom ju ut och han har ju tjänat en hel del pengar, men fortfarande är han inte den stora stjärna som jag trodde han kunde bli. Och med det vill jag ha sagt, det var min uppfattning då. Om du vill ha reda på det nu så kan du...
Ja, vad är din uppfattning nu?
Nej, ja, nu har jag vänt helt. Jag tycker att ungdomar... För jag träffar på ungdomar som är... de har självförtroende, de är trygga. Jag ser på Pontus Dahlberg då. Trygg, fin kille. Tacka tusan om att du sticker ut, får massa miljoner kronor samtidigt som du ser till att du får spela givetvis. Och samtidigt som du inte, som jag trodde i min, när jag växte upp, då behövde jag min mamma och pappa. För jag var inte trygg om jag var i Stockholm och bodde i Göteborg och de inte var med, så var inte jag trygg. Men ungdomarna idag är trygga när de är ute och konkurrerar med ungdomarna i Premier League till exempel. Engelsmännen, så kommer några svenskar ut där. De är lika trygga som de, har samma förutsättningar där och där finns pengarna. Why not? Stick, säger jag. Varför? För det som driver mig mest och det jag vill mest, jag vill att Sverige ska ha ett bra landslag. Jag åker för övrigt till VM nu i Ryssland.
Pontus Dahlberg, för det var just det jag hade skrivit upp, att jag just tyckte det var så konstigt att du hyllade Pontus Dahlberg, att han gick iväg.
Ja.
Men du har ändrat det.
Jag har ändrat mig, ja.
Vad fick dig att ändra det?
Ja, eftersom jag ser bara hur bra en fotbollsspelare kan bli. Jag tror inte fotbollsspelaren, om det är riktigt, han behöver inte vara hemma en, två år som mamma, pappa. Han kan åka ut och bli lika bra fotbollsspelare för det. Samtidigt så måste jag ju säga på följande sätt också. Så ser vi på honom. Killen i fråga kan bli rik, kan tjäna bra med pengar. Det är bra. Men vet du vad? Svenska klubbar kan må väldigt bra ekonomiskt om de nu tänker till lite grann. Det vill säga ha en väldigt fin akademi. Fostra väldigt talangfulla spelare. Och eftersom priserna är ute i skyhöga. Du behöver inte gå till Champions League eller Europa League. Du kan genom att vara en bra affärsman. Titta på Bosse Andersson, jag bara säga. Lite överdrivet, va? Men genom att köpa lovande spelare. Ge dem chans och möjlighet. Och sen vara beredd att släppa dem. Och så kanske få lite överskott i klubben. På så sätt kan man ju bygga en klubb idag.
På det sättet, dra in pengar helt enkelt.
Ja, det måste ju ha pengar för att driva verksamheten.
Samtidigt, det är ju en sak Blåvitt har fått kritik för, att man inte får fram unga talanger, ja, som man tidigare. Ja. Vad är det där brister? Jag menar, de har ju den här fantastiska arenan som bär två, ja, företagsnamn.
Ledarskap. Allting är ledarskap.
Hängde man kvar för länge med Roger Gustafsson?
Jag vill inte säga att Roger är fel eller någon annan är fel. Det är organisationen. Återigen, styrelsesak. Styrelsen ska titta på det. Sätta organisationen. Så det är styrelsen som ansvaret, ingen annan.
Om man går till det här mediala så är det ju lite som en citatmaskin, kan man ibland uppleva, att folk reporter. Mina kollegor ringer dig. Man får några slagkraftiga uttalanden. Hur ofta känner du att men nu gick jag nog lite för långt? Nu får jag ringa till Mats Gren och be om ursäkt? Eller?
Nej, jag har aldrig känt att jag ska ringa någon och be om ursäkt. Men jag kan ju hålla med dem. Oftast när jag pratar med reportrar så blir det bra. Men det är klart, jag känner idag, jag vill inte säga. Jag får inte vara lika spontan som tidigare, det känner jag ju, va. Men jag gillar inte rubriksättarna. För jag kan ha haft världens finaste diskussion med en journalist. Och han skriver jättebra i tidningen. Men så kommer det en tråkig rubrik. Jag gillar inte rubriksättarna. Det var bra, va?
Men de är ju också en del. Alltså, jag menar, det är ju den journalist som inte tar ansvar för rubrikerna. Det är en dålig journalist, säger jag. För
att, jag har aldrig tänkt så.
Det tycker jag är fel.
Det är bra att säga det.
Det är ju ett lagspel. Ja. Det är ju som att jag liksom, att säga, jag gillar inte målvakterna för de släpper in mål. Alltså, nej, det är för dåligt.
Så du tycker att jag kan säga det till en journalist? Då?
Absolut.
Ja, det är bra att säga det. För det är ett antal gånger jag har känt det så, nämligen.
Men har du någonsin känt att du vill gå tillbaka till det du var innan Uppdrag granskning? Eller gillar du den här rollen att liksom sitta och...
Ja, alltså det är en väldigt bra fråga. Nej, jag vill inte gå tillbaks. För några år sedan var den lättare, den här rollen. Nu tycker jag den är lite jobbigare nu. Till exempel innan du kom så började jag... Ja, det är inte så, jag är inte så där. Förr, när jag skulle träffa någon, var det kul nu? Jo, det är kul att träffa Olof, missförstå mig inte. Men det är lite mer anspänning nu. Och så jag vet, ja.
För det jag landar i är ju att, jag menar, du är ju inte vem som helst, du är en sponsor. Och när du kommer och sätter tryck på valberedning och liknande, så blir du ju ändå, du är lite att runda liksom 51%-regeln att... Här hänger jag med mina, nu vill du inte berätta exakt hur många miljoner det är som hänger över Kamratgården. Men jag vill ha det här och det här. Och på något sätt är det ju ett hot att liksom, jag drar tillbaka mina miljoner.
Nej, jag har aldrig fått någonting så. Jag har aldrig på grund av miljonerna sagt något så och fått något. Det händer aldrig. Och jag tycker om 51%-regeln för övrigt. Jag tycker det är så fint när, nu pratar vi återigen integration, mammor och pappa, du vet, i bråkiga områden, om vi går på det så går ju de och vandrar på nätterna, föräldrar. Mammor och papper och sitta på sina barn, de ideellt jobbar för detta, det är svenska modellen, det ska vara hur rädda om säljs. Jag vill inte ha någon finanskille, någon som köper ett lag ungefär som Premier League, jag tycker det är fruktansvärt. Men, vi måste samtidigt ha kvalitet på våra lag för att ha ett bra landslag. Jag vill att vi fortfarande ska, fotboll är så stort och fint, men då har ju våra ungdomar möjligheten att helt enkelt flytta till klubbar utomlands. Men jag vill inte att det här, när vi bygger Sverige, vi bygger integration, vi bygger flickor och pojkar och mammor och papper, det är överlägset allt annat. Nej.
Men om du förstår vad jag menar, att när du gör ett utspel mot valberedningen, jag läste någon intervju i GT i december eller november, liksom, att det funkar inte. Och jag menar, du är ju även här kritisk mot styrelsen. Så är det ju ändå så att då hänger ju det här liksom, här är jag storsponsor, Nisse Prioritet, som du är lite...
Ja, men då svarar jag med valberedning, de bryr sig inte om, jag sa, de bryr sig inte om vad jag säger. Det var väl starkt av dem. Det får du ge dem en eloge.
Absolut.
Och styrelsen, nej, de bryr sig inte heller om vad jag säger. Nej.
Men när du sitter nu och ska förhandla med dem liksom, och så säger du att jag vill ha det här och det här. Jag menar, 2015 gick det ju ändå ett antal månader när de spelade ut någonting på tröjan. För du hade liksom dratt tillbaka dina miljoner för att du...
Ja,
förstår du inte problematiken?
Jo, jag förstår problematiken, men då gäller det att styrelserna är starka, valberedningen är starka. Och jag tycker vi har det i IFK Göteborg. Styrelsen tycker jag inte låter sig påverkas av vad jag säger och tycker. Jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker de är bra, det gäller samma sak gäller Djurgården, och det är väl bra. Men samtidigt så måste styrelsen och sin typ tänka, lyssna lite om det till exempel betyder väldigt mycket för mig med integrationen, om det nu gör detta, vår stad till exempel, och allt, och då vet de det, att jag tycker det är väldigt roligt med integrationen, och då är det ju lättare att få med mig på båten, om du förstår vad jag menar. Så att, ja.
Under den här tiden när du har varit sponsor, har du även varit riskkapitalist, att du har satsat pengar i spelare eller i ett bolag som har satsat pengar i spelare eller resultat?
Nej, det skulle aldrig falla mig in att överhuvudtaget tjäna en krona på en idrottsförening. Jag är emot allt vad det här riskkapitalist som går in och köper en spelartrupp och så vidare, får en avkastning på det. Jag har fått, du har väl också hört det kanske, att Blåvitt har på gång någonting sånt. Jag är inte med.
Varför inte?
Nej, jag gillar inte det. Jag gillar inte det.
Men jag menar, det är ju inte så att du gör detta bara med välgörenhet. För i så fall hade du kunnat kasta in 50 miljoner. Det finns ju ändå en indirekt, tjänar du pengar. Du sätter ju ändå ditt namn på den arenan där du betalar 100 miljoner. Hade du bara gjort det med hjärtat så hade du inte behövt sätta prioritet. Du är ju väldigt noga att poängtera för mig att den heter inte bara Serneka Arena. Den heter prioritet.
Ja, men marknads...
Ja, men det är ju...
Nej, men det är ju det jag tycker det är lite... Nej, jag vet inte, jag har varit emot det hela tiden. Jag vet ju, det har satt upp såna här grupper där man får pengar, man investerar i spelarna och så får man en väldigt bra avkastning i allt vad det innebär. Nej, jag tycker inte om det. Jag tycker det är fel väg att gå. Jag tycker, vem på det säger så här då, om jag ska försöka bemöta det. Jag tycker att klubben ska kunna fixa finanserna på annat sätt. Genom att till exempel ha en fin, ta hand om ungdomarna, utveckla ungdomarna, kanske sälja dem vidare, alltså spelare och bli proffs i andra länder, och genom att man har vettig lönepolicy, man tittar på kostnader. Jag tycker inte man ska ta in pengar på detta sätt. Jag tycker det är fel sätt att ta in pengar på. Det är därför jag säger nej då. För att lite grann klara mig över din svåra fråga.
Ja, fast du samtidigt bedriver du en viss verksamhet som ändå handlar om att du vill tjäna någonting.
Jo, men det vet väl jag. Men framförallt, för mig är det inte med idrotten, det är att få en varumärkeskännedom, inte få pengar. Det är väldigt
viktigt. Nej, fast det är ju indirekt.
Men indirekt. Men med en sån här konstellation med spelartrupp så är det ju pengar. Jag vill inte ha några pengar av Blåvitt eller Djurgården. Pengarna ska gå från mig till klubbarna och inte tvärtom.
Hur aktiv är du i föreningen? Jag menar, jag vet att du har varit på något årsmöte. Ja. Är du alltid där som medlem?
Nej, jag har bara varit på ett årsmöte. Det var då jag fick frågan om jag inte skulle hoppa med i styrelsen och jag var oförberedd. Och jag tackade nej då. Nej,
varför är du inte aktiv i... Eftersom du hyllar 51%-regeln, det är helt rätt. Och så är du inte en aktiv medlem.
Nej, jag tycker att... Jag tycker så här. Jag tycker årsmötena rent generellt är dåliga. Jag tycker inte det är någon demokrati på årsmötena. Jag tycker att de här som styrelser, de som sitter här, valberedning, bestämmer allting. Det är förutbestämt vad som händer och sker. Jag tycker, jag saknar demokratin. Därför går jag inte som en protest på årsmötena.
Har du framfört det till?
Nej, gör jag nu.
Ja. Då måste ju du gilla att det som har hänt de senaste veckorna, dels i Landskrona där Landskrona Boys lanserades ett alternativt styrelseförslag som vann i kamp med en storsponsor, och i AIK där det var ett oerhört engagemang, 924 röstande och liksom ett supporter- eller medlemsinitiativ lanserade en ny styrelse som tog över. För det är väl det man vill ha, alternativ att rösta på.
Ja, jag tycker också det är ett exempel att både alternativa styrelser, alternativa valberedningar, jag får inte glömma valberedningen här, så vi måste tänka på det. Det är nästan min grej nu. Men samtidigt så tycker jag när man då lägger fram olika förslag och så vidare, så måste man nog göra en prövning vad det är för människor. Jag tycker lite koll ska vi ha på folk som kommer in i respektive styrelse som ställer upp, tycker jag. Och där gör ju valberedningen ett fint jobb när de kollar av vilka de föreslår till styrelsen. Men de alternativa, det får också vara, jag vet inte riktigt, jag har dåligt uppdaterat sista månaderna, men jag vet inte riktigt hur det har gått till. Men det får inte komma in, det ska komma in riktiga människor, om man säger så, bra folk.
Samtidigt är det ju så att 51%-regeln kan ju inte funka, alltså demokratin kan ju inte funka om man inte går dit och röstar och är aktiv. Och, jag menar, egentligen borde ju du gå till ett årsmöte och så hålla ett brandtal för att demokratin funkar inte.
Alltså du, Olof, du har så rätt. Jag borde ju säga det givetvis på årsmöte. Jag kan inte säga emot det. Det är helt rätt. Det skulle snackas mer, diskuteras mer. Det skulle vara mer folk på årsmötena med mer kompetens. Många av de här styrelserna är trots allt väldigt kompetenta, väldigt duktiga. Det är duktiga människor och så vidare. Och de är vana att debattera. De är vana att svara på frågor. Och det är inte lätt att ställa sig upp där helt ensam och argumentera. Det är inte lätt. Men du har rätt. Det borde några starka människor, eller några människor borde dra igång det, ja.
En annan sak, du som är framgångsrik affärsman. Hur kommer det sig att så många framgångsrika affärsmän, kvinnor, mest män, och starka kommunpolitiker och liknande sätter sig i föreningar, idrottsklubbar och föreningars styrelser och kör ner dem ekonomiskt och tar beslut som man inte hade tagit. Varför blir det så?
Ja, jag förstår inte. Jag har inget svar på det. Om det är så som du säger så...
Ja, men om det är så, det vet du. IFK Göteborg är väl ett exempel. Det finns ju alla klubbar kan man säga. Hammarby, AIK, Malmö FF, alla har ju haft sina dippar liksom. Djurgården inte minst den som du hyllar. Jag menar ett tag, en tid förlorade de ju 30 miljoner.
Jo, men nu har de ju, nu har Djurgården, titta på vilka sitter i styrelsen i Djurgården och titta vilka som du säger sitta vilka som sitter i styrelsen i Göteborg. Alltså det lite grann det beror på människan. Jag tror inte om du kommer in en entreprenör jag är helt trygg med IFK Göteborg nu, vet du varför? Mats Engström inne i IFK Göteborg. Det kommer inte ske något i media. Det kommer bli ordning och reda på finanserna. Det kommer bli ordning och reda på klubben. Kom igenom ett år får vi se eller två.
Då får vi se hur det går 2018 och återkommer om ett år. Stort tack för att du ställde upp.
Tack själv Olof. Kul. Hej.
Podden den här veckan är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och Albin Falk Hansson. Och vi är alltid tacksamma för eventuella reaktioner, kritik, återspel eller tankar och idéer om hur vi ska göra det här bättre och ta det vidare. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Twitter och Instagram där det är Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.